Så att nyheter brukar vi säga är ett av de viktigaste sätten för att kunna vara med i demokratin. Och demokrati betyder ju att alla människor ska kunna vara med och bestämma. Och därför behövs det lättlästa nyheter.
Papperstidningen 8 sidor finns på webben också. Och det är många som läser både där och i tidningen.
Det kan vara personer som har en intellektuell funktionsnedsättning, personer som har svårt att läsa av andra anledningar eller bara en person som vill läsa nyheter snabbt och lätt.
Förutom Maria Hillblom så jobbar det flera journalister på tidningen. Det är de som skriver nyheterna. En av journalisterna är Sara Gren. Att skriva på lätt svenska kan vara svårt, tycker hon.
Det är jättesvårt att skriva på lättläst svenska. Men det är väldigt roligt att fundera på vilka ord man kan använda istället.
Reporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson och önskar en trevlig helg.
Här är Ekot. Idag så häktades den svenska IS-terroristen Osama Krayem i Stockholms tingsrätt. Han är på sannolika skäl misstänkt för grov krigsförbrytelse och terroristbrott i Syrien år 2014.
Det var på julafton 2014 som ett flygplan som tillhörde Jordaniens flygvapen sköts ner i Syrien. Flygplanets pilot tillfångatogs av IS. Han spärrades in i en metallbur och brändes till döds. Avrättningen filmades och filmen användes som propaganda för IS enligt åklagaren. Osama Krayem ska ha erkänt att han var på plats när piloten avrättades, men har sagt i sitt försvar att han inte deltog aktivt i dådet. Osama Krayem var själv inte närvarande i rättssalen under häktningsförhandlingen idag, men han nekar till anklagelserna via sin advokat. Osama Krayem har nu utlämnats till Sverige från Frankrike, där han avtjänar ett 30-årigt fängelsestraff respektive livstidsfängelse för inblandning i terrordåden i Paris 2015 och i Bryssel 2016. Åtal ska väckas senast den 25 april.
Jag rapporterade Margareta Svensson. Sveriges generalkonsulat i Istanbul står i kontakt med Turkiet och har även haft personlig kontakt med den igår frihetsberövade journalisten Joakim Medin. Där uppger Svante Liljegren som är chef för UDs konsulära avdelning. Liljegren säger i en intervju i P1-programmet Studio 1 att Medin efter omständigheterna mår väl och att de vet var han finns och vad som behöver göras. En man i 70-årsåldern har omkommit i samband med en drunkningsolycka utanför Backe i Strömsunds kommun idag. Polisen fick under förmiddagen larm om att tre personer hade hamnat i vattnet i en sjö. Personerna kunde hjälpas upp ur vattnet och två av dem fick föras till sjukhus. En av dem, mannen i 70-årsåldern, har alltså omkommit. Anhöriga är underrättade, rapporterar P4 Jämtland. I Sverige så försvinner en bit av solen under knappt 2 timmar imorgon. Dan Kieselman, solforskare vid Stockholms universitet, förklarar vad det är som händer.
Det betyder alltså att månen passerar mellan jorden och solen. Och då kastar den en skugga efter sig ut i rymden. Och om man då befinner sig i den skuggan, då ser man solen bli i det här fallet delvis förmörkad.
Och exakt när det händer beror på var i landet du befinner dig. I Malmö täcker månen som störst del av solen klockan 12.22. I Göteborg är det 12.23, i Stockholm och Östersund 12.31 och i Kiruna 12.37. Men det är farligt att se direkt mot solen.
Reporter här, det var Elsa Ivarsson. Och med det så går solen ner över denna ekosändning klockan 9 i studion Johan Westerberg.
P1, Sveriges Radio.
Bästa lyssnare, välkomna och häng med när jag möter två författare som gett röst åt den nordamerikanska ursprungsbefolkningen. Josephine Bacon med diktsamlingen Weers Någonstans och Tanya Tagak, författare till boken Spricktand, inuitisk strupsångare, en stjärna som bland mycket annat skrivit musik till tv-serien True Detective. Lundströms bokradio. Lyssna lördagar klockan 17 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Det är filosofin som är själens räddning. Det ansåg den man, den så kallade filosofikejsaren, som vi hör om nu.
Det här är Bildningsbyrån från UR.
Men du har ju boken här, kan vi inte titta lite på den?
Jo, det kan vi göra.
Tänk dig nästan 2000 år fram i tiden och att oräkneliga människor tjuvläser din dagbok.
Det märkliga är ju att den överhuvudtaget finns bevarad. Jag tänker mig nästan att det varit så här att han dog någonstans i något tält, vid något fält, och lämnade sina anteckningar efter sig där på nattduksbordet, och sen kommer någon och hittar de här och tänker, de tar väl hand om. Och hur de sen har kommit fram till vår tid, det är obegripligt.
För den här reflektionsdagboken är inte skriven av vem som helst.
Han var ju världens mäktigaste man på den tiden. Och han hade en himla massa tur.
Heothen prolegein hefto. Synteuxomai peri ergo.
Det är kejsaren av Roms privata reflektioner för att uthärda eller uppskatta sin tillvaro. Och som ger sinnesro till människor ända in i vår tid.
Det är hans egna privata övningar. Det är en människa som kämpar med att föra ett sånt stoiskt liv.
Bildningsbyrån idag. Om Marcus Aurelius, filosofikejsaren. Idag kommer vi att försöka förstå vilka tankar och mentala strategier en människa har som blir satt i positionen som världens mäktigaste. Men vi börjar med tidpunkten. År 121 efter vår tidräkningsbörjan. Platsen, Rom.
Rom vid den här tiden var alltså romarrikets största stad med säkert 1 miljon invånare. Och en stor del fattiga, många slavar.
Men också
en liten aristokratisk del. Och många av de här bodde alltså på den här kullen till exempel. Och i fina, stora palatsliknande byggnader.
Mikael Johansson är docent i antik grekiska vid Göteborgs universitet. Och han berättar hur ett av de barnen som springer runt bland palatsen med silversked i mun är Marcus Aurelius.
Han är en överklassgosse. Han föds in i den absoluta högsta aristokratin i Rom.
Här, på en av Roms kullar, har Marcus Aurelius släkt bott i generationer. Det är en stadsdel som är poppis inom aristokratin. Hans mammas släkt äger en tegelfabrik och pappan har politiska uppdrag. Och som alla barn ur den högre samhällsklassen får Marcus Aurelius en skolning i språk, retorik, litteratur och filosofi. Som är som en slags utbildning i olika perspektiv att förhålla sig till livet.
Jag tror nästan att hans barndom, man kan nästan säga att han har varit ganska lycklig. I den mån en barndom kan vara lycklig. Men det är klart att det måste ha betytt mycket att förlora sin far i unga år.
För även om Marcus Aurelius hade bättre förutsättningar än många andra samtida, så påverkade säkert honom att bli faderslös tidigt.
Hans pappa dog när han var 4 år. Och den här typen av saker kanske sätter sina spår. Man börjar fundera på varför det blev som det blev och hur ska jag handskas med detta. Så det kanske kan vara ett av skälen till att han så småningom tar till sig den stoiska filosofin som delvis går ut på att man ska kunna hantera den typen av svårigheter i livet.
Det vi vet är att Marcus Aurelius från unga år bor hos sin farfar och verkar ha uppskattat sin uppväxt. Senare i livet kom han att formulera en lång tacksamhetslista kring alla människor som hjälpt honom att bli den han blev i den här världen.
Från min farfar Verus, en god karaktär och ett jämnt humör. Från vad jag hört sägas om min far och vad jag minns av honom, anspråkslöshet och manlighet. Från min mor, fromhet och givmildhet. Att undvika inte bara att handla orätt utan också att tänka den sortens tankar. Därtill att leva anspråkslöst och att undvika ett rikemansliv.
Han var ett barn som tidigt presenterade med goda egenskaper. Och de här egenskaperna uppmuntrades och lockades fram. Och det tycks också ha varit så att både hans farfar och morfar talade mycket allvar med honom. Man var intresserad av hans åsikt från det att han var väldigt liten.
Jenny Maria Nilsson är kulturskribent och författare. Och liksom Marcus Aurelius dras hon till stoicismen.
Och det lockar mig, för det ger frihet, tycker jag. Att jag kan lyfta mig själv över mig och betrakta mig och försöka inte bli så fast i mig själv och mina egna fåfängor och mitt eget ego.
Och för Marcus Aurelius finns det ett filosofiskt smörgåsbord att plocka av. Antiken är fylld av skolbildningar och perspektiv på världen för att hitta sätt att fungera som människa.
Det var ett samhälle med många olika filosofier och religioner och sekter och idéer.
Och det verkar som att Marcus Aurelius redan tidigt har uppskattat ett reflekterande perspektiv på livet och tillvaron.
Och det var väl också en del av hans etik på något vis, att tänka ut vilken typ av människa man vill vara och sen så då försöka vara den.
Vad är det egentligen som lockar med stoicismen som kommer att prägla Marcus Aurelius liv?
En teori om hur vi bör leva, hur vi bör bete oss.
Fritz Govertsson är doktor i praktisk filosofi på idéhistoriska institutionen vid Lunds universitet.
Det är en hård filosofi. Det går inte att komma bort ifrån.
Stoicismen är en gammal filosofi redan på Marcus Aurelius tid. Den skapades i Grekland 400 år innan han själv började traska runt på Roms kullar.
Där utvecklas de grundläggande idéerna i systemet som har att göra med att vi människor blir som lyckligast, vi växer bäst som människor när vi lever i enlighet med naturen. Och det här enlighet, att leva i enlighet med naturen, har att göra med en tro på ett slags världsförnuft.
Då, på 300-talet före vår tidräkningsbörjan, utvecklades stoicismen som en reaktion på känslan av en otrygg och stor värld, menar Fritz Govertsson. Där kan stoicismens tekniker och tankesätt vara till terapeutisk hjälp. Men vi börjar i filosofins världsbild. Stoikerna omfamnar ett kosmopolitiskt ideal där de ser sig själva som världsmedborgare.
Genom en process som de kallar oikeiosis, hemmagörande. Tanken är någonstans att vi kanske inte är förmögna till omsorg om alla andra människor med en gång. Men vi kan genom att börja betrakta andra människor lite grann som en del av våra närmaste, så kan vi sakta men säkert utöka den här cirkeln av våra närmaste tills vi når ett stadium av omsorg för hela mänskligheten. Det var en slags idé om en världsstat som blir central.
Och för mannen som snart kommer att bli världens mäktigaste är kanske detta grunden han dras till. Men sannolikt också det terapeutiska program som följer på stoicismen. För Marcus Aurelius kommer att ta till sig idén som utarbetats av andra filosofer, som till exempel Seneca, att våra känslomässiga reaktioner på livets händelser inte porträtterar en sanning. Och vi behöver lyfta oss över våra känslor och sätta livets skeenden i perspektiv.
Mycket av det här träningsprogrammet går ut på att göra sig kvitt våra emotiva responser, eller åtminstone tygla dem, ta kontroll över dem.
Och här kommer stoikernas centrala värdeteori in.
Vi måste också inse att de flesta saker vi tror är värdefulla egentligen inte är någonting som vi ska bry oss så mycket om.
Det finns egentligen bara en sak som har positivt värde.
Det är dygden, och det enda som har negativt värde, det är lasten eller odygden. Alla andra sådana här saker som hälsa eller familj och vänner eller rikedom eller ära, det är egentligen ingenting som är av någon slags betydelse.
Och att leva dygdigt för stoikerna, att göra sin plikt och leva rättrådigt, är som ett slags själsligt tillstånd.
Det är en slags själslig balans, en förmåga att se verkligheten som den är, kanske man kan säga. Det vill säga inte ha de här känslomässiga överdrifterna eller starka reaktionerna, utan det är ett slags flow, kan man tänka ibland, kanske nästan. Ett slags förhöjt lyckotillstånd leder den i alla fall till.
Alltså det här flowet är inte att man sitter och grillar och har det gött i trädgården liksom?
Nej, verkligen inte, utan det är en oerhört asketisk självkontroll.
Och på vilket sätt som Marcus Aurelius skapas i ett livsprogram utifrån de här principerna återkommer vi till. För just nu i historien så har Marcus Aurelius fått sig en rejäl utbildning och rör sig i Roms aristokrati. Och trots att han inte har några blodspann till sittande kejsaren så har han nått en position där han uppenbarligen är populär i vissa kretsar och har gjort en karriär inom den kejserliga administrationen.
Det var många som ville se honom som nästa kejsare även om han inte stod i någon arvsposition till att bli det. Så då så började man ju som de gjorde på den tiden adoptera folk.
Jenny Maria Nilsson berättar hur det nog går upp mer och mer för Marcus Aurelius att han kommer att bli Roms nästa härskare när den sittande kejsaren dör.
Och det var han ju inte alls glad över som en sant ödmjuk person. Men han axlade den rollen också väldigt stoiskt. Att stoikerna är ju väldigt mycket amor fati, älska ditt liv så som ödet serverar ditt liv och bär de prövningar du får. Med gott mod, så gott mod som du kan.
Så här kommer han senare formulera sig. Det som händer dig, vad det än är, har förberetts sedan urminnes tid. Och sammanflätningen av orsaker har i evighet spunnit samman din existens med händelsen. För detta, att han blir kejsare, är utom kontroll. Det är ödesbestämt och det gäller bara att haka på färden.
De har ju den här liknelsen. Du vet att ödet är som en vagn med en häst framför som springer. Och du gör bäst i att löpa med den. Men det betyder inte att du inte är varse situationen. Eller att du försöker tänka om situationen. Men det är bara det att om du är som hundbunden till den där vagnen så kan du inte bara stoppa. Utan du måste på något vis löpa med den. Och också det här att du bara är så här uppkopplad till någon sorts större kraft som du är en del av. Det tycks också ha varit väldigt starkt för Marcus Aurelius.
År 161, när Marcus Aurelius är i 40-årsåldern, blir han slutligen utsedd till kejsare. Och samtidigt väljer han att dela makten. Han gör sin adoptivbror till medkejsare.
Lucius Verus. Så sitter de då som ett kejsarpar här. Under ett par år framöver, tills Lucius Verus dör och Marcus Aurelius sitter kvar som ensam kejsare.
Och det här, att samregera tillsammans med någon annan, är ett nytt fenomen i Roms historia.
För den här tiden är det unikt och man har ju funderat över varför Marcus Aurelius gör på detta sätt, det vill säga lyfter upp sin adoptivbror. Det finns ju de som menar att detta har med att Marcus Aurelius egentligen hade intellektuella intressen och egentligen inte ansåg sig ha tid att styra hela det romerska riket utan kanske hellre ville sitta på sin kammare och läsa filosofi. Vad vet jag?
Det verkar i alla fall som att Marcus Aurelius hänger kvar hemma i Rom medan adoptivbrorsan Lucius Verus är ute och krigar.
Det är väl ett faktum att när riket under de första åren under de här båda kejsarnas tid vid makten befann sig i krig så var det ju Lucius Verus som var ute i fält och ledde trupperna och Marcus Aurelius var kvar hemma i Rom. Och det kan ju tänkas så att han var kvar i Rom för att han behövde styra riket. Han kanske ville akta sig för eventuella kuppförsök och annat. Men det kan ju också vara så att han tyckte att det var trevligare att sitta i Rom och ägna sig åt sina litterära intressen.
Det valet hade jag ju gjort.
Det hade jag också.
För Marcus Aurelius kommer att bli ihågkommen nästan 2000 år senare. Inte för att han är kejsare, utan som filosof. Förmodligen ägnar Marcus Aurelius sin fritid till att fördjupa sig i tidigare filosofer. Han uppger själv sin tacksamhet över att ha fått ta del av stoikern Epiktetos skrifter. Han dog när Marcus Aurelius var i tonåren och hade fått helt andra förutsättningar i livet.
Det är lite intressant med Epiktetos att han var ju slav. Så han var ju andra ändan av det romerska samhället. Marcus Aurelius var på högsta punkt på topp i samhället och Epiktetos längst ner. Och ändå så är det väl så att Epiktetos tankar väldigt ofta har påverkat just Marcus Aurelius. Och Epiktetos är ju noggrann med det här också att påpeka att man bör föra dagliga anteckningar över alla tankar man har. Och det är ju uppenbart att just de här sättet att skriva ner sina funderingar och det har Marcus Aurelius fått från Epiktetos. Det är jag helt övertygad om.
För kejsaren antecknar och antecknar. Den bok som vi idag kallar Självbetraktelser är egentligen 12 böcker. Den första är en uppräkning av alla de personer som skapat honom till den han blivit idag.
Och sen så kommer resten av böckerna då som är ett fruktansvärt virvar.
Och Mikael Johansson vet vad han pratar om. För han har översatt Marcus Aurelius självbetraktelser till svenska.
Jag kan väl säga att under arbetet med översättningen så var det ibland att jag slet mitt hår. Det tog en fruktansvärd tid. Många, många år alltså.
Man måste förstå att det här är en text som inte är skriven för oss. Originaltiteln, alltså den heter i princip Till honom själv.
För man kan förstå Marcus Aurelius som en slags förvaltare. För om de tidigare kända stoiska filosoferna under antiken ägnade sig åt systembygge, så kom det senare en våg av stoiker som till exempel Seneca, som skapade en slags övningsprogram för att applicera principerna som Marcus Aurelius försöker tillämpa på sitt liv.
Det stora värdet med Marcus Aurelius är just att här har vi någon som inte framför allt ser sig som filosof. Han är statsman, han är romersk kejsare. Han är västvärldens utan konkurrens allra, allra mäktigaste individ, men ändå en helt vanlig människa.
Fritz Govertsson, doktor i praktisk filosofi vid Lunds universitet, berättar hur Marcus Aurelius inte heller verkar se sig som en teoretiker, utan är intresserad av hur stoicismen kan användas som en vanlig människa. För som han själv säger, gräv inom dig. Inom dig finns källan till det goda som ständigt kan välla fram om du gräver.
Och det vi möts av är just små, korta reflektioner som är tänkta inte att spridas till allmänheten, utan just som ett sätt för honom att utöva det här terapeutiska arbetet och försöka hitta det här inre lugnet, försöka hitta den här kontrollen.
Vad står det egentligen i den där boken? Vi tar ett litet urval. Ett återkommande tema är till exempel att påminna sig själv om att ens livstid är väldigt kort.
Inom kort kommer du ha glömt allt. Inom kort kommer allt ha glömt dig.
En nyckel är också att komma ihåg att du är dödlig. Att vi alla kommer att dö.
Du är död och har levt färdigt. Med den inställningen ska du leva det liv som återstår i enlighet med naturen.
Och såklart att acceptera sitt öde.
Älska enbart det som händer dig och spinns samman åt dig. Ty vad kan vara mer lämpligt?
Men också hur den ska förstå andra människor.
Vänj dig vid att uppmärksamt lyssna till vad någon annan säger och att i görligaste mån inträda i dennes själ.
De är ju som en konversation med honom själv. Så han har en stark övertygelse om att han ska leva i enlighet med de här reglerna. Och i hans fall så tycker jag att det verkar som att han känner befrielse och hjälp angående det. Att han känner att han får mer gjort och att hans dagar går lättare när han använder stoicismens tekniker för sitt liv.
Jenny Maria Nilsson beskriver de här anteckningarna som ett inre samtal som Marcus Aurelius för med sig själv. För att kunna vara den människa han vill vara. Ett sätt att hålla koll på sitt ego.
Det är så som jag ser självbetraktelserna. Att det är Aurelius försök att leva upp till de etiska ideal som han har ställt upp för sig. För då måste han vara i ett samtal med sig själv. Han måste vara den som agerar i världen och han måste hela tiden också vara den som rättar sitt eget agerande i världen.
Så här formulerar Marcus Aurelius det. Det utmärkande för den förnuftiga själen är att den ser sig själv, definierar sig själv, gör sig själv sådan som den vill vara. De frukter den bär skördar sig själv. Att både vara den handlande människan och den betraktande människan är en förutsättning för att kunna utveckla en etik för sitt liv, menar Jenny Maria Nilsson.
Det är ju en teori som jag tycker Hannah Arendt har beskrivit allra bäst. Om du inte är tudelad, om du inte på något vis kan ha det här inre samtalet, den inre dialogen med dig själv, så kan du inte heller vara en etisk människa.
Självbetraktelser bok 2. Säg till dig själv vid dagens början, jag kommer att träffa beskäftiga, otacksamma, oförskämda, opolitliga, elaka och föga sociala människor. Allt detta har drabbat dem på grund av deras okunskap om gott och ont. Men jag som har insett att det godas natur är något vackert och att det ondas natur är något dåligt och att naturen hos den som syndar är besläktad med min egen, Den delar inte samma blod och säd, men samma intellekt och stycke av det gudomliga. Ja, jag kan inte skadas av någon av dem, ty ingen kommer att smitta mig med något dåligt.
Vi vet inte så mycket om hur Marcus Aurelius filosofiska intressen tog sig uttryck under hans levnad. Men det finns ett par källor som insinuerar att kejsaren slängde sig med ett och annat visdomsord i offentligheten och tillskrivs epitetet snackaren av vissa samtida, berättar Mikael Johansson.
Alltså en dialogistes på grekiska. Det här tillskrivs en usurpator, alltså en person som var ute efter att ta makten från Marcus Aurelius. Den här usurpatorn tyckte att Marcus Aurelius är bara en person som går runt och slänger meningslösa ord omkring sig. Och den här synen, kanske inte bara på Marcus Aurelius, men på stoiker i allmänhet, finns det många antika författare som har.
Mikael Johansson berättar att det inte bara var Marcus Aurelius som fick en släng av den där sleven, utan det var fler som tyckte att stoiker var självupptagna och mest gick runt och funderade över vad dygd var.
Det där är nog någonting man får ta om man är stoiker. Och kanske framförallt om man är kejsare.
För det finns ju vissa delar av boken som är liksom lite så här. Alltså man kan ändå förstå att folk irriterade sig på så här carpe diem-känslan emellanåt. Om han gick runt och sa de sakerna. Mm. När han också är i en så privilegierad position.
Det ingår ju i stoicismen lite grann att gå runt och missionera. Marcus Aurelius säger detta vid ett par tillfällen att träffar du på en okunnig människa så är det din plikt att försöka lära den här människan vad som är rätt. Kan du inte göra det så må det vara hänt och det är bara gilla läget. Men du ska ändå försöka göra det. Försök göra den människan bättre.
Det kan ju bli lite outhärdligt.
Det är klart att det blir. Jag skulle inte vilja träffa en sån.
Men Marcus Aurelius är primärt inte en filosof, utan den med mest makt i västvärlden. Och hans kejsartid präglas av trubbel. Dels en pestepidemi som tog minst 5 miljoner människors liv över 15 år. Dessutom var det krig i yttergränserna av romarriket. Men trots dessa omständigheter är han ihågkommen som en av de goda kejsarna.
Rätt ofta så tänker jag på att om självbetraktelserna, de här 12 böckerna, inte skulle ha blivit kända, då hade han bara varit den här kejsaren som var väldigt framgångsrik både militärt och statsmannamässigt, och som jag var en hyfsad kejsare i förhållande, du vet ju hur de var, jag menar vissa kejsare har ju verkligen sabbat sitt eget land, så då, vi skulle betrakta honom ur, ja men han var ändå en god statsman, han gjorde sitt bästa i den position han hade blivit inslängd i.
Det verkar som att det är under de sista åren av sitt liv som Marcus Aurelius skriver ner de betraktelser som bevarats, sina meditationer över livet. På sitt 59:e år har han varit med om stora förluster. Flera av hans barn och andra närstående har förlorat sig sjukdomar och han är själv svårt sjuk. Året är 180 efter vår tidräkning, då kejsaren av Rom dör, någonstans nära Wien, där romarna är i strid med germanerna. Då får Marcus Aurelius, som har tidigare formulerat sin syn på döden, en vila från förnimmelsernas strider, impulsernas marionetttrådar, tankeverksamhetens möda och tjänstgöringen under köttet. Han skulle sannolikt inte förpassats till någon minnesvärd plats i romarrikets historia om det inte vore för de där anteckningarna som han skrev till sig själv och som tagits tillvara genom årtusenden.
Nu är han den här livsstilsfilosofen och någon som man kan vända sig till för livsråd, som vi ju älskar i vår tid.
För att Marcus Aurelius var kejsare för knappt 2000 år sedan är inte det primära arvet av den här människan. Samtiden har krönt honom till en av historiens stoiska superkändisar. Och Jenny Maria Nilsson tycker att hans bok håller som en filosofisk klassiker.
Jag skulle säga att självbetraktelser har åldrats förvånansvärt väl. Mycket bättre än till exempel Platon, som får alldeles för lite skit för de konstigheter som han skrev. Så tänker jag ofta på att självbetraktelser går att läsa i varje tid.
Det finns dock bitar ur Marcus Aurelius självbetraktelser som är provocerande, tycker Jenny Maria Nilsson.
jag tycker ofta att det finns en viss konflikträdsla. Och jag har en känsla av att han överdriver andra människors goda sidor. Och det låter ju som någonting vackert och bra att göra. Men jag vet inte varför det irriterar mig så mycket. Det kanske för att man... Jag tycker att det är väldigt det som man nu brukar kalla så här toxisk positivitet i vår tid. Han är verkligen ett glaset i halvfullt type of person. Och det är inte alla stoiker.
Det verkar dock som att samtidens vurm för stoicism har överseende med den eventuella risken för toxisk positivitet som skulle kunna tillskrivas Marcus Aurelius. För tillsammans med sin filosofiska kompanjon Seneca är han en av dem som dagligen cirkulerar i självhjälpskulturen.
Både Marcus Aurelius och kanske framför allt Seneca är mästare på såna här one-liners som gör sig jättebra mot en smakfull bakgrund på Instagram. Och det är ofta hjälpsamma råd i en krissituation. Det är ofta en nyttig tankeställare som går att använda, men det jag tycker är lite problematiskt kanske om vi tittar på hur det här används på sociala medier och sådär, så är det kanske att det finns en risk här att man plockar lite för mycket russinen ur kakan och inte riktigt griper efter hela systemet, för att det är ett sammansvetsat system som ligger i grunden där. Det är inte bara de här spridda råden som man kan ta till sig. Utan det finns någonting bakom där också, och det är kanske inte bara en positiv bild vi får i den här, utan det kan slå över i ett ganska känslokallt, jag vill inte säga omänskligt, men åtminstone problematiskt förhållningssätt till den andra.
Och Fritz Govertsson menar att det finns risk att filosofin kan misstolkas ifall man inte sätter in de här små livsråden i det större systembygge som stoicismen är. Och han tycker att Marcus Aurelius strukturlösa självbetraktelser ska läsas som en pågående träning i ett nytt sätt att se på livet.
Jag tror nyckeln till att lyckas med det är just att läsa den som en terapeutisk övning, som ett försök att ta tag i den här ganska abstrakta, ganska på ytan sett i alla fall världsfrånvända filosofin kanske, och verkligen försöka applicera det i både tanke och handling genom hela livet.
Men har du något som du tänker att dagens världsledare skulle kunna ta med sig från världens mäktigaste man för 1800 år sedan?
Ja, det är kanske just den här idén om oikiosis eller hemmagörande. Att vi förstår att nästan kärleken och att omsorgen om andra människor, ett slags altruistiskt beteende, inte är någonting som kommer självmant, utan någonting vi måste kämpa oss till. Det tycker jag, det är väl en oerhört stark tanke.
Du har lyssnat på Bildningsbyrån om Marcus Aurelius. Jag som har gjort det här programmet heter Julia Lundberg. Producent var Elin Iskra. Läsningarna ur självbetraktelser gjordes av Eskil Krog Larsson. Om du vill höra fler program i den här serien så finns de på UR Play och där poddar finns. Sök bara på Bildningsbyrån.
Det här är ett program från UR.
Incelmännen lever med sina AI-flickvänner där borta. Tjejerna lever med sina tjejkompisar här och en schysst dildo.
Ja, hur påverkas egentligen människan av den tekniska utvecklingen?
Hur kan en AI, även en någon slags supermind AI, prata om egna upplevelser?
Det undersöker vi i programmet Fabriken.
Känslorna är inte lika starka eftersom man inte behöver kämpa så för att liksom realisera sina begär.
Lyssna på Fabriken på UR Play och där poddar finns.
Åsikter från i förmiddags, det får vi nu.
Hej och välkommen till den korta versionen av fredagens Ring P1. Jag heter Emma Rasper och vi börjar hos Magnus Sjöstedt från Gotland.
Jag reagerade lite på ett ekoinslag som handlade om svenska kvinnor vill ha eller vill få eller vill skaffa, som det heter ibland, barn. Och då tyckte jag att det var lite konstigt framställt. Mm. Och det reagerade jag emot, eftersom jag har varit med om en del i den saken. Och alltså att 8%, tror jag man sa, vill inte ha barn därför att världsläget ser ut som det gör. Det är ju ett bra argument, kan man tycka. Alltså, vi vill inte låta dem vara med om alla hemskheter och sådär. Men jag undrar lite då om de 92% andra. Alltså, varför lyfter inte Ekot fram
just det,
att men, kanske...
Just det, jag fattar. Men Magnus, jag har bara sett siffrorna blir rätt. Om jag förstod det rätt, nu kollar jag här också från Uppsala universitet som har gjort den. Att 2014...
Ja, 600 frågor ställdes.
Ja, 2014 så var det 91% som ville ha barn. Nu så var det 75% som ville ha barn. Så då är det ändå 25% som inte vill ha det. Bara så att siffrorna
blir... Ja, de har påverkats av vad som händer i världen. Mm. Men då tittar jag tillbaka lite. Vi har genomlevt 2 världskrig, och vi kan titta tillbaka på hur det såg ut i Stockholm det gamla sekelskiftet. Alltså, borde de inte då ha önskat att de verkligen inte ville sätta barn till världen?
Ja, du menar de borde ha tänkt
jag
så
jag menar
kanske,
att det är inte värre nu än
nej,
vad det var då.
Nej. Men varför tror du att det ändå är då 25% som uppger att de kanske inte vill ha barn då? Vad tror du?
Jag tvekar att säga ordet, men en nyck, alltså just nu vill jag inte tänka mig att ha barn, utan jag vill göra annat, vad det nu kan vara. Så att jag, alltså, kom igen om 5 år så kanske det är en annan siffra.
Mm.
Och jag tror, alltså, om det skulle gå ner till 0, då ligger vi illa till.
Ja, det är klart. Det behöver ju födas barn för att vi ska överleva. Men,
ja, några barn i alla fall.
Ja.
Jag vet inte, men jag reagerade på det här med att Ekot gjorde det som att svenska kvinnor vill inte ha barn. Alltså, de sa inte så.
Nej.
Men det lutade åt det.
Men det var som man ser en tendens då, att färre vill ha barn. Och då är det det som är
där,
nyheten. Ja, men det är väl ändå ganska stor skillnad.
I många.
Ja, du har jobbat på Ekot där med, okej. Okay. Men tycker du inte det är ganska stor skillnad på
men
att...
Men det är länge sedan.
Ja, okej.
Okay. Ja, så att jag lyssnar med ett litet öra på... Nej, men det var det jag ville säga. Mm. Och sen kunde jag berätta mycket mer, men det hinner inte du med. För att nu har du andra frågor på gång.
Ja, nu har jag andra som har åsikter. Men du, Magnus, jag tackar så jättemycket för att du ringde in. Tack.
Ja, tusen tack, Emmy.
Hej då. Vi har också diskussioner som pågår på Ring P1s Facebook-sida. Där diskuteras bland annat detta att regeringen och Sverigedemokraterna vill säkra ny kärnkraft med lån. Det var igår som de la fram en proposition om att staten ska vara med och dela risken för ny kärnkraft i Sverige. 75% i form av lån. Kritik har inkommit bland annat från Energimarknadsinspektionen som avslår hela förslaget. Vi har frågat, hur ser du på att säkra kärnkraftsplanerna med lån? Annette tycker att det är utmärkt, vi behöver baskraft. Lars skriver, låt tyskarna och danskarna bygga egna istället. Inför 5% av en euro i kostnad eller intäkt för varje kilowatt som passerar gränserna i Europa. Och Fredrik skriver, det här är EUs lobbyister som vill att bland annat Sverige ska bli ett batteri för européerna. Om 75% av mina skattekronor ska finansiera dessa byggnader så ska det först och främst synas på min extremt låga framtida elnota i så fall. Ja, också ett ämne att diskutera. Nu säger jag hej till Ingemar Thulin i Malmö. Hej!
Hej!
Sommartid har varit en stor debatt här i Ring P1, har jag förstått, i veckan.
Ja, det är så mycket tjafs. Det är så mycket tjafs som
vad är din åsikt då?
Jag tycker att har man glömt varför man införde sommartid? Man får ju glömt det.
Det är möjligt.
Det är för att vi ska kunna njuta av sommaren och kunna sitta ute eller vara ute när det är ljust under sommaren.
Mm.
Och det är väl inte hela världen att ställa om klockan, men om nu folk tycker det är jobbigt och omställningen, det jobbiga är väl kanske att anpassa sig till den nya tiden. Va? Och ska man gå plötsligt ändra tiden och sånt, det är kanske det jobbiga. Men varför kan vi inte ha den tidsförskjutningen året om? Och det klagar nu, det är lite mörkt på morgonen. Ja, vadå? Det ska man vara till jobbet. Men kan man inte, njuta av sommartiden med på sommaren av att ha lite ljusa sommarkvällar? Det är väl perfekt.
Men det är många som har ringt in och mejlat och skrivit till oss som tycker verkligen att det är jobbigt. Alltså de mår dåligt av det här. Vad säger du till dem?
Ja, ja, precis. Då kan vi ha inför, när vi har väl infört sommartid, så har vi en tidsförskjutning året om.
Ja, du tycker sommartid ska bli normaltiden?
Absolut.
Okej.
Då slipper vi helt omställningen och vi har tillgång till en timme längre på under sommaren och kunna sitta ute och vara ute. Jag tycker det så slipper det här tjafset om det. Slipper folk reta sig på omställningen och ställa om. Har du alltid som normaltid. En timme tidsförskjutning.
Ingemar Thulin, tack för din åsikt här i denna sommartidsdebatt. Tack. Hej hej. Ja, även på Ring P1s Facebook-sida diskuteras sommartid. Lena skriver, vi är biologiska varelser och mår därför bäst av att följa soltid året om. Soltid betyder att solen står som högst på himlen klockan 12. Marie tycker huga så hemskt med sommartid. Längtar tills den dagen man slipper ställa om klockan. Och Jessica skriver, blir så otroligt lycklig av sommartiden med de ljusa kvällarna man då hinner uppleva efter jobbet. Skulle bli snuvad på en timmes ljus på kvällarna om det var normaltid året runt. Och Jane skriver, det är så många som klagar på sommar- och vintertidsomställningar, men väldigt många åker utomlands, till och med till länder där tiden kan skifta flera timmar. Det går tydligen bra. Ja, många åsikter om detta har vi haft under veckan. Nu säger jag hej till Camilla Engman i Umeå. Hej!
Hej, hej!
Vad vill du prata om?
Jag vill prata om det jag tycker är en väldigt märklig bevakning, eller man ska kalla det, diskussioner om det här med den så kallade signalchattskandalen i USA.
Mm.
Där har man man har ju rapporterat om det, man har diskuterat, jag har lyssnat på nyheterna hela veckan, jag har lyssnat på USA-podden, jag har lyssnat på Studio 1 och så vidare. Jag är en trogen P1-lyssnare på grund av mitt jobb. Och ingenstans har jag hört ifrågasättande, några kritiska diskussioner eller någonting om vad, alltså realiteten som de faktiskt diskuterar i den här chatten. Alltså att de bombar ett lägenhetshus i Jemens Sanaa, därför att de då liksom, det är en person som de ska komma åt, och det dödas ungefär 53 personer i det där lägenhetshuset. Att det faktumet har nämnts i ett ekoinslag för några dagar sedan, hörde jag från den här killen i USA. Men annars har det inte varit någonting. Och inget ifrågasättande, inga diskussioner eller någonting. Utan det är precis som att hela vårt samhälle, och det, jag ser uttrycket i radion, att vi lever i någon sorts massepsykos liksom.
Men jag, Camilla, jag förstår din kritik att så här, i den här medierapporteringen har det handlat väldigt mycket om den här chatten och får de använda signal och hur kommer det sig att de har bjudit in den andra journalisten, och det har varit liksom, det har ju varit vinkeln som vi säger på nyhetsspråk.
Exakt.
Du vänder emot är att så här, men oj, de har också bombat i Jemen och människor har dött, och varför hör vi inte mer om det, eller hur? Det är liksom...
Ja, jag hör ingenting om det, hör inga ifrågasättanden rättare sagt. Inga diskussioner om att, ja men hallå, vad är det som pågår här? Här liksom bombas ett lägenhetshus fullt med civila, och det finns inget ifrågasättande, utan det är liksom bara normalt. Och då tänker jag att, ja men det kanske har att göra med att vi nu har vant oss vid, efter 18 månader utav bombningar i Gaza, att liksom hus bara bombas ner, och det är massor, alltså tiotals människor som dödas, massa civila, de spränger eller bombar alla byggnader som kan ha någonting att göra med att ha ett fortsatt liv på Gaza. De har sprängt liksom andra universitet och en massa sjukhus och så vidare. Till exempel så sprängde de då ett cancersjukhus för ungefär en vecka sedan i Gaza. Jag sökte. Jag hittade en artikel på svenska om det.
Jag hör dig. Om vi gör så här då. Nu pratar du här i Sveriges Radio. Om du ska skicka med någonting till, säg, de som jobbar med nyheter här på radion, till exempel Ekot. Vad är det du tycker att de ska göra?
Jag tycker att de ska sluta bara omfamna Alltså det bjuds in hela tiden hör man folk från Försvarshögskolan och FOI och från Atlantic Council, alltså de propagerar för NATO. Och liksom, jag tycker att man ska ha med andra röster. Alltså det är inte normalt, det får inte vara normalt att vi liksom bara ska bomba en massa civila. Nej. Det här är krigsbrott.
Camilla Ingman, nu har du fått framföra dina åsikter här i Ring P1 och jag tackar så mycket för dem.
Tack.
Tack. Det här var den korta versionen av fredagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du måndag morgon 9:30 i P1. Då med Steffen Renklint från Umeå. Ring då 020 22 10 10 Ring P1.
Nu på lördag 29 mars vill Sveriges Radio samla ihop och lyfta fram något av allt det som görs i form av poddar. Klockan 13 börjar poddfest i en livesändning från Stockholm som man kan följa direkt via mobilen i appen Sveriges Radio Play. Flera välkända poddar och program som brukar sändas i P1 är med, däribland Dagens Eko, Söndagsintervjun, Sommar i P1 och
I hjärnan på Louise Epstein.
Andra poddar som kan nämnas är Creepypodden och
Monarkerna. En podd om kungligheter och kungahus i Sverige och andra länder.
Lyssna i appen Sveriges Radio Play nu på lördag mellan 13 och 18. Och saknar du appen går också bra att lyssna via webben sverigesradio.se. Lyssna och följ poddfest.
Så som det låter i Sveriges Radio nu och så här lät det i Sveriges Radio förr. Radiofynd.
Mitt herrskap, ja nu har den äran att hälsa er välkomna hit till vårt nya café. Ni kommit med Britta och Gullet och Elsa, och det ska nog bli ganska skoj ska ni se. För här finns det alls inga restriktioner, annat är livet på två kanoner.
Ja, välkomna till Café 2 kanoner utan restriktioner. Upprinnelsen är att kronvraket Staffan Kärneld mitt under brinnande världskrig 1943 utkallades till kustartilleriet i Vaxholm, där han och Per Martin Hamberg fick en specialorder från överste Cyrus. Den största faran för fosterlandet var nämligen inte fienden utan tråkigheten.
Ja, då ligger man inkallad igen då.
Och orden att tristessen skulle angripas medelst humor uppfattades och verkställdes. Bland fältartisterna fanns inte bara bassar utan även Charlotte Westman med artistnamnet Helen Jackson.
Hur är det med Djurgårdsfärjan ikväll då?
Det är precis som vanligt.
Jaha. Ingenting särskilt har skett?
Nej då, det är precis som vanligt. Ja.
Men hur är det kapten? Är inte kapten i tjänst det här dags?
Jo, bra. Nog är jag det alltid.
Hur kan kapten sitta här då?
Jo, jag la till här nere vid Nybroviks.
Nybroviken, ja, men det är ju inte alls på rutten.
Nej, men jag tog kvist över ifrån Strandvägskajet slag.
Strandvägskajet? Vad i all sin dag gjorde kapten med Djurgårdsfärjan vid Strandvägen?
Ja, jag släppte ju bara i land de skadade.
Har det hänt någon olycka?
Nej, Det var bara några som fick lite bugglor i huvudet.
Ja.
Då vi stötte ihop med den där V-skutan ute vid Finnboda.
Har kapten krockat med en V-skuta ute vid Finnboda? Hur kunde det gå till? Och förresten, vad gjorde kapten ute vid Finnboda, va?
Ja, vi kom dit och vi tappade rodret i Tegelviken.
Va? Har ni tappat rodret också?
Ja, är det så märkvärdigt det, va? Och tappat rodret. När radiopolisen irriterar genom att köra fram och tillbaka på kajen och bara böla.
Ja, men vad ville radiopolisen då eftersom de var efter er?
Jag ställer till med sånt sjuhelsikes väsen bara för att vi tog en liten törn med Vaxholm ettan.
Va? Har ni törnat tog med ettan också?
Ja, är det så märkvärdigt det? Och förresten så var det riktigt livat. Det kom 3 biffstekar och en pilsner utdansande genom styrhetsfönstret.
Det var ju alldeles förfärligt det här, kapten. Nå, var är Djurgårdsfärjan nu då?
Den är Nybroviken, sa jag.
Ja, men jag menar, hur ser hon ut efter allt det här?
Ja, det vet jag.
Va? Vet inte, kapten.
Nej, för när vi skulle lägga till sig,
ja,
då hade vi nog lite god fart sen. Och så tog vi törn i kajen. Ja. Och så sjönk hon.
Café 2 kanoner från 1943. Följ humorns utveckling i radio från starten för 100 år sedan i Radio Fynd. Jag heter Magnus Berg.
Denna fredagkväll är klockan nu 9:10 och det betyder att vi ska få ett land- och sjöväder från SMHI. God afton.
God kväll. På SMHI finns Angelica Lundberg. Högtrycket sydost om Skandinavien förskjuts nu sakta österut och moln breder ut sig över Götaland och östra Svealand där vi tidigare haft soligt idag. Dock väntas i natt i Östersjölandskapen mest klart och ganska kallt väder. I övrigt dominerar molnen över landet och ett lågtrycksområde sträcker sig in över nordligaste Skandinavien från Norska havet. Imorgon väntas en hel del sol på de flesta platser. Dock passerar en front österut i söder och ger tidvis molnigt. Samt att lågtrycken i nordväst fortsätter att dra in snöbyar i fjällen. På söndag allmänt mycket moln och kallare. Ett lågtryck passerar i söder. I Götaland och Svealand tidvis regn, blåsigt och på många håll bara enstaka plusgrader. Imorgon är gräsbrandsrisken stor på många platser i södra Sverige. Prognos fram till imorgon kväll. Södra och östra Götaland mest klart väder. Lokalt vid ostkusten dimma. I natt 0-3 grader, lokalt någon minusgrad. Sydlig vind. Imorgon varvas soliga stunder med molnigt väder. På dagen 8-13 grader och vinden vrider till västlig. Öland och Gotland, klart väder men närmast kusten kan dimma dra in från havet. I natt 0-3 grader, lokalt någon minusgrad. Imorgon soligt och på dagen 8-13 grader, under eftermiddagen mulnande västerifrån. Sydlig vind. Nordvästra Götaland och västra Svealand. Mulet, lokalt kan någon regnskur eller dimma förekomma. I natt 2-7 grader, i Dalafjällen omkring 0. Imorgon minskad molnighet, till eftermiddagen mest soligt. Då 6-11 grader och vi har en västlig eller sydvästlig vind, tidvis blåsigt med friska vindbyar. Östra Svealand, i Sörmland mest klart väder, annars mulnande från nordväst. I natt 0-5 grader, imorgon varvas sol med moln som passerar österut. På dagen 8-13 grader och vi har en sydlig eller sydvästlig vind. Södra Norrlands kust och inland mest mulet och i norra Jämtland byar av regn eller snö. I natt delvis klart och då -2 till +2 grader. Imorgon mest soligt och på dagen 7-12 grader. Under eftermiddagen ökar molnigheten över inlandet. Sydlig eller sydvästlig vind, tidvis med friska vindbyar. Norra Norrlands kust och inland, molnigt med byar av regn eller snö. I natt -3 till +3 grader, kallast i norra Lappland. Imorgon minskad molnighet och på dagen plats för en hel del sol. då 3-8 grader. Sydlig vind, imorgon eftermiddag friska vindbyar. Hela Norrlands fjälltrakter, molnigt med tidvis snöfall eller snöbyar, lokalt med inslag av regn. I natt 0-5 minusgrader, imorgon fram på dagen omkring 0 grader. I norra Lapplandsfjällen ett par grader kallare. Västlig eller sydvästlig vind, på kalfjället tidvis frisk eller lokalt hård vind. Under söndagsdygnet drar kallare luft söderut över landet och natten blir på många håll delvis klar och kall med minusgrader, även i söder. I södra Sverige bjuder söndagen på mest mulet väder och över Götaland samt Svealand tidvis regn och blåst i samband med lågtryck. I norra Sverige inledningsvis lite sol i mellersta Norrland, annars molnigt och någon snöby kan förekomma. Temperaturuppgifter. Idag hade Stockholm som högst 15 grader, Göteborg 13, Malmö och Kalmar 14, Visby 12, Jönköpings flygplats 15, Norrköping 17, Karlstad 10, Gävle 13, Mora 11, Sundsvall 13, Östersund 11, Storlien Storvallen 7, Umeå 5, Vilhelmina 8, Luleå 4, Jokkmokk 6, Kiruna 3 och Kattejokk 1 grad. Dagens allra högsta temperatur blev det i Oskarshamn i östra Småland med 19 grader, vilket också är säsongens högsta temperatur. Så har vi några observationer från övriga Europa. Idag hade Oslo som högst 8 grader, Helsingfors 7, Riga 10, London 16, Paris 14, Nice 16, Berlin 17, Wien 13, Warszawa 15, Kiev 14, Moskva 10, Malaga 25, Rom 13, Belgrad 14 och Aten 21 grader. Den allra högsta temperaturen i Europa blev det i Murcia i Spanien med dryga 25 grader. Så en nederbördssammanställning för det senaste dygnet. Vi mäter millimeter i smält form. Det är främst fjälltrakterna och norra Norrland som berörts av lite nederbörd. I Götaland rapporteras väldigt små mängder under en millimeter i Ullared, Kopperfjäll, Granan och Torup. I Svealand har det förekommit en lite skurar, främst i Värmland. Östmark, Åsarna och Blomskog har fått knappt 2 millimeter. Arvika har fått omkring 1 millimeter. I södra Norrland hittar vi de största mängderna i Jämtland. Främst har det fallit under dagen idag i Gubbhögen som har fått totalt 3,5 mm. Korsvattnet och Gäddede har fått 3 mm. I norra Norrland så är det Kattejokk som rapporterar 14 mm och det mesta av det föll under den föregående natten. Idag har Jokkmokks flygplats fått 6 mm. Nu ska vi se. Kvikkjokk och Årjäng hade fått cirka 2 mm. Så går vi över på en sjöprognos och vi har ett omfattande lågtrycksområde på Norska havet som sträcker sig in över nordligaste Skandinavien. Utsikter till imorgon kväll. Vi börjar med Tyske bukten, Fiskebankerna och Sydutsyra. Väst eller sydväst 5-10 meter per sekund, i natt väst eller nordväst. Imorgon eftermiddag åter väst eller sydväst, mest god sikt. Skagerrak sydväst 5-10, imorgon eftermiddag väst eller sydväst och något ökande, mest god sikt. Kattegat och Vänern sydväst 4-8, i natt avtagande 1-5 och tidvis växlande. Imorgon väst eller sydväst åter 4-8. Mest god sikt, i natt på Vänern något regn. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön omkring syd 3-7. I natt omslag till väst eller nordväst, i natt risk för lokal dimma, annars god sikt. Södra och sydöstra Östersjön, syd eller sydost 2-6. Imorgon med början i väster omslag till väst eller nordväst i samband med en frontpassage. Mest god sikt. Mellersta och norra Östersjön, Rigabukten och Finska viken samt Ålands hav och Skärgårdshavet. Syd 6-11, i natt något avtagande. Imorgon eftermiddag ytterligare avtagande 2-7. Lokalt dålig sikt eller dimma, annars god sikt. Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken, syd eller sydväst 7-12. Imorgon eftermiddag avtagande 5-10 meter per sekund och vi har mest god sikt. På söndag rör sig då ett lågtryck in över Götaland och ihop med det så har vi tilltagande vindar. Risk för kulingstyrka på de västra farvatten, men på de östra och norra farvatten tämligen vindsvagt. Så aktuella observationer från klockan 9. Torsminde sydväst 5 meter per sekund, Oxefyr sydväst 4, Skagen syd 6, Nordkoster sydväst 7, Väderöarna sydväst 8, Måseskär sydväst 6, Naven sydväst 4, Vinga sydväst 6 och dålig sikt, Nidingen sydväst 5, Anholt syd 2, Drogden sydost 8, Falsterbo sydost 4, Arkona sydost 5, Skillinge sydväst 1. Hamrodde ost 3, Hanö syd 8, Utklippan syd 3, Ölands södra udde syd 2 och Dimma. Ölands norra udde syd 7. Harstena syd 5, Hoburgen syd 6, Östergårdsholm syd 9, Fårösund syd 5, Gotska Sanden syd 7. Landsort syd 8, Skarpö sydväst 4, Svenska Högarna syd 7, Söderöm syd 6. Finska Ute sydväst 8, Nyhamn sydväst 10, Märket och Örskär syd 10, Ekegrund syd 5, Kuggören, Brämen, Lunge och Kuggören, Brämen sydväst 5, Lunge och Skogsudde sydväst 10. Järnesklubb och Holmen sydväst 5, Bjureklubb sydväst 9, Petrönskär sydväst 7, Rödkallen syd 8, Kemfyr sydväst 11 och så avslutar vi med Storön sydväst 10 meter per sekund. God kväll.
God kväll, här är Ekot och vi börjar i Turkiet, för där frihetsberövades journalisten Joakim Medin igår. Enligt uppgifter i turkiska medier så anklagas han för att ha förolämpat president Erdogan. Vi har nu med oss vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Samar, vad vet du mer om det här?
Ja, enligt turkiska medier så har en domstol i Ankara utfärdat en arresteringsorder mot Joakim Medin. Det här ska de ha gjort för länge sedan, där han anklagas för att ha förolämpat president Erdogan genom att ha befunnit sig på en demonstration i Stockholm i januari 2023. Och det här i samband med Sveriges NATO-ansökan, då en grupp som heter Rojava-kommittéerna hissade en docka föreställande den turkiske presidenten Erdogan utanför Stockholms stadshus. Och det fick väldigt mycket kritik i Turkiet, men även i Sverige, av statsministern Ulf Kristersson, men har hyllats av terrorstämplade PKK. Och nu, det är så att anklagelserna är väldigt otydliga när man läser dem, där man menar att Medin tillsammans med 14 andra ska antingen ha organiserat den här demonstrationen, rapporterat om den eller varit i kontakt med den. Så det är väldigt, väldigt vag beskrivning av vad Joakim Medin ska ha gjort.
Samma, lite kort, har det kommit några reaktioner på det här i Turkiet där du befinner dig?
Jag har inte sett några reaktioner mer än att man skriver om det här i vissa turkiska medier, inte alla. Jag ska bara också säga en sak, att han även anklagas för att vara medlem i en terrororganisation. Och det är någonting som ETCs chefsredaktör och Medins chef Andreas Gustafsson förnekar till starkt.
Tack så mycket, Samara Dos, med oss direkt från Istanbul. Och ni kommer kunna höra mer om det här i Studio 1 kväll i P1 efter Ekot. Sida kan komma att styra om 158 miljoner kronor för att stötta de människor i Myanmar som drabbats av dagens kraftiga jordbävning. Jakob Werneman är chef för den humanitära avdelningen på Sida.
Här är viktigt att poängtera att de 158 miljoner kronorna är till humanitärt stöd brett i Myanmar. Det pågår ju ett inbördeskrig också i Myanmar, så den här jordbävningen kommer som en katastrof i katastrofen redan. Och då är det viktigt för våra partner att kunna bedöma skadorna, se hur många människor som är drabbade till exempel nu av jordbävningen och anpassa stödet, livräddande stöd till de människor som behöver det mest.
Skolor och sjukhus har kollapsat och hundratals personer ska ha omkommit på grund av jordbävningen. I Thailand är Bangkok nu ett officiellt katastrofområde och enligt uppgifter till Reuters skickar USAID teams till Thailand som ska hjälpa till i området. Vi hör Jakob Werneman igen om läget i Myanmar.
Vi vet fortfarande inte tillräckligt mycket om hur omfattande skadorna är. Och det kommer sannolikt ta dagar, kanske veckor, innan vi får den bilden klar för oss. Och då är det viktigt för våra partner att kunna bedöma skadorna, se hur många människor som är drabbade till exempel nu av jordbävningen och anpassa stödet, livräddande stöd till de människor som behöver det mest.
Sa Jakob Werneman, chef för humanitära avdelningen på Sida. Reporter här, det var Helena Gailani. USAs vicepresident J.D. Vance kom med stark kritik mot Danmark under sitt tal på Grönland ikväll. Danmark har inte gjort tillräckligt för att skydda Grönland och det här måste förändras, sa vicepresidenten.
Our message to Denmark is very simple. You have not done a good job by the people of Greenland. You have underinvested in the people of Greenland and you have underinvested in the security architecture of this incredible, beautiful landmass filled with incredible people. That has to change.
Inför en publik bestående av amerikanska soldater på Pituffik Space Base levererar J.D. Vance både det man väntat sig och fruktat i Nuuk, Köpenhamn. Stark kritik av det danska försvaret av den strategiskt viktiga ön. Vance sa samtidigt att USA respekterar grönländernas rätt till självbestämmande, men att han hoppas att de inser att de är säkrare med USA än med Danmark.
I think that you'd be a lot better coming under the United States security umbrella than you have been under Denmark's security umbrella.
President Donald Trump har sagt vid upprepade tillfällen att USA bör ta över Grönland och har inte velat utesluta militära maktmedel. På en direkt fråga om det finns några sådana planer färdiga svarar vicepresidenten att han inte tror att det någonsin kommer att bli nödvändigt.
We do not think that military force is ever going to be necessary. We think this makes sense. And because we think the people of Greenland are rational and good, we think we're going to be able to cut a deal, Donald Trump style, to ensure the security of this territory, but also the United States of America.
Trump kommer göra det han brukar, en deal. David Rasmusson, Danmarks korrespondent.
Och vi håller kvar lite fokus på USA, för där växer nu oron på olika universitet efter fler uppmärksammande gripanden av utländska studenter med påstådda Hamas-kopplingar. Samtidigt säger myndigheterna att jakten på studenter bara börjat.
På övervakningskameror syns hur turkiska universitetsstudenten Rumeysa Öztürk omringas av agenter från amerikanska migrationspolisen ICE. Doktoranden på Tufts University i Massachusetts är på väg till några vänner men förs istället bort och hamnar i förvar i Louisiana, flera hundra mil bort. Det här är ett av flera uppmärksammade fall senaste tiden där utländska studenter inblandade i protester mot Israel och kriget i Gaza grips av migrationspolisen, något som väcker både oro och protester. Myndigheterna menar att Rumeysa Öztürk deltagit i aktiviteter i stöd för terrorstämplade Hamas och hennes studentvisum är nu återkallat. Men Massachusetts justitieminister, demokraten Andrea Campbell, som samarbetar med Öztürks advokat, säger att Öztürk inte brutit mot någon lag. Däremot har studenten tidigare skrivit en opinionsartikel i skoltidningen där universitetet bland annat kritiserades för att inte ta avstånd från Israel. På en specifik fråga om Öztürks fall ger USAs utrikesminister Marco Rubio under en presskonferens istället ett generellt svar att utländska studenter som vandaliserat och angripit andra på universitet under demonstrationer inte längre är välkomna i USA.
Because I think it's crazy to invite students into your country that are coming onto your campus and destabilizing it. We're just not going to have it.
Och han säger att över 300 studentvisum hittills återkallats och att det kommer att fortsätta tills, som han säger, alla galningar lämnat USA.
At some point I hope we run out because we've gotten rid of all of them, but we're looking every day for these lunatics that are tearing things up.
Simon Isaksson, Dallas.
Hur USAs president Donald Trump ser på NATOs framtid, det är fortfarande oklart. Och på NATO-högkvarteret i Norfolk, Virginia, så måste kapten Charlie Philipson, som basar över den svenska styrkan, nu anpassa sig till det nya osäkra läget.
Så är det ju tveklöst. Och förtroende kan man rasera på några knapptryckningar, men det tar lång tid att bygga upp.
Och hur är stämningen när du pratar med dina amerikanska kollegor här?
Alltså, vi kör på som ingenting har hänt, mer eller mindre, tills någonting har hänt.
NATO-mötet i juni blir avgörande. Trump kommer sätta ner foten om NATO så sent som möjligt, tror Dr. Dov Zakheim, en veteran inom amerikansk försvarspolitik.
Now, what will he do with NATO? My guess is that Mr. Trump probably will not make up his mind till the last minute.
Zakheim var försvarsminister Rumsfelds högra hand under president George W. Bush och har jobbat med en rad svenska försvarsministrar. Och han tror att Sverige har en roll att spela för att hålla kvar Trump i NATO.
NATO was busted until I came along. I said everybody's going to pay. They said, well, if we don't pay, are you still going to protect us? I said absolutely not. They couldn't believe the answer.
Zakheim förklarar att europeiska ledare måste lära sig att hantera Trump och beundran biter. Han uppmanar svenskarna att ge Trump äran för den snabba svenska upprustningen.
Telling Mr. Trump, you have been the man that has gotten NATO to go so much further, and we Swedes have fought many wars with Russia. We know what they're like. And thanks to you, we are building up our forces. I think he might like that. If you have to butter, you butter.
Reporter här, det var Katarina Andersson. Imorgon så väntas inledningsvis halvklart mulet väder. Under dagen så minskar molnigheten med gott om vårsol på de allra flesta håll, men i fjällen fortsätter tidvis snöbyar. Från 13 grader i söder till 2 i norr i fjälltrakterna kring nollan. Producent ikväll Louise Haag, i studion Johan Westerberg.